Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Genombrottet kom 2007, men under Peking OS 2008 exploderade det och hon blev silver-Emma med hela svenska folket. I Sportpodden med Edström och Åberg berättar cyklisten Emma Johansson om hur den mediala uppmärksamheten efter OS-silvret chockade henne och gjorde henne olycklig. En tydlig målbild har tagit Emma till den absoluta världseliten. För några veckor sedan hade hon guldläge på VM, men det blev ett brons, eller en bonus som hon själv uttrycker det. För enligt Emma så ser hon på loppet som att hon glömde att ta med sig guldet hem. I Sportpodden så berättar Emma om det taktiska spelet i loppet och hur hon nu tänker att hon skulle ha kört för att ha sluppit spurtstriden. Cykelsporten har under de senaste åren drabbats av flera tragiska dödsolyckor. Att träna i aggressiv trafik är otäckt enligt Emma och hon berättar hur hon jobbar med det mentala för att hennes dåliga erfarenheter i trafiken inte ska sätta stopp för hennes utveckling. Vi berör också ämnet dopning, varför herrarna är mer drabbade av fusket än damerna och hur Emma ser på att sportens stora fixstjärna under många år, Lance Armstrong, till slut åkte fast. Du lyssnar alltså på Sportpodden med Edström och Åberg och du hittar våra avsnitt i applikationen Acast, på iTunes eller på vår hemsida sportpodden.com. Jag börjar intervjun med att fråga hur Emma från Sollefteå kunde bli en av världens bästa cyklister.
Ja, oj. Det är en ganska omfattande fråga egentligen. Det är ju många faktorer som har gjort att jag är där jag är idag. Men jag tror att vi har alltid varit en, alltså mamma och pappa har aldrig hållit på med någon idrott överhuvudtaget nästan. Så jag kommer egentligen inte från någon sån riktig idrottsfamilj, men kanske på grund av att de inte höll på med idrott så önskar de att jag och mina bröder skulle vara aktiva. Och så vi åkte längdskidor och så spelade vi pingis i den lilla byn som vi bodde i när vi var små. Och så när vi då flyttade in till Sollefteå då var jag 10 år. Då kom jag i kontakt med en lokal cykelklubb utanför Sollefteå. Då, och så var det egentligen storebror som började och då hängde jag på som allt annat som han gjorde hade jag också lust att göra. Sen lite på den vägen. Då blev det mycket skidåkning på vintern och så cykel på sommaren. Och så kom ju tiden när du skulle söka gymnasium och då... Jag sökte både cykel och skidor, men när jag kom in på cykel så var det ganska självklart att det var det jag ville göra. Och flyttade ner till Skara och gick på cykelgymnasiet där. Och gick ju egentligen, jag var ju mountainbikecyklist när jag var yngre och blev ju mer och mer landsvägsträning då när vi bodde där i Skara. Och så efter gymnasietiden så tänkte jag att nu ska jag be mig ut i världen och se om jag kan bli någonting, och jag hade ju stora drömmar och var ju redo och satsa. Och alltid varit ganska en tuff tjej som har alltid haft en väldigt tydlig målbild och alltid varit väldigt bestämd så här, tror jag. Och det tror jag har gjort det har gjort det lättare för de andra runt omkring att acceptera att jag, när jag ändå har satsat så pass helhjärtat på någonting, att och låta mig ta det steget. Så det tror jag har gjort att, annars kan det vara lite svårt som kvinnlig idrottsutövare och få kanske respekten och tillåtas göra det och inte läsa vidare till exempel då, som många annars kanske har press på hemifrån och det är så många andra måsten som kvinna.
Mm. När tycker du att du fick ditt genombrott då? Var det vid OS i Peking eller kom det året innan eller när kom det tycker du?
Men det började ju lite smått egentligen redan året innan Peking där jag blev ju faktiskt sjua på VM i 2007. Så jag träffade ju Martin i, som min man nu och min tränare. Vi träffades i slutet av 2005 och så började han att träna mig i, någonstans där i början på 2007. Och då tog jag ju väldigt stora kliv väldigt fort och fick ju till det resultatet där i slutet av 2007 med en topp 10 i VM och sen så har jag egentligen varit där uppe, men för allmänheten så var det ju i Peking med silvermedaljen där i.
Men då var det 24-25 år då, var det liksom tuffa år då innan det genombrottet kom med tanke på det du sa innan med folk som kanske tyckte att du skulle plugga vidare och sådär, var det svårt för dig att få det att gå runt och få folk att acceptera att du faktiskt ville bli elitidrottare på heltid?
Ja, eller jag skulle säga hemifrån så har de alltid varit stöttande och där har jag aldrig haft någon press att jag ska studera vidare så länge jag har gjort det så pass helhjärtat som jag har gjort det. Men många runt omkring de lurar ju på när du ska komma hem och sluta leka runt liksom. Ända tills jag då tog medalj i OS så tror jag det gick upp för många hur pass på vilken nivå jag faktiskt höll på. Och i och med att cykeln är en så pass liten idrott och vi får så pass lite uppmärksamhet i svensk media också så tror jag att det blev en, då tror jag precis att många här hemma i Sverige förstod att då var det helt plötsligt okej att man var ute och lekte som någon kanske tyckte att man gjorde tidigare då. Så.
Vad heter det? Hur påverkade det där? Blev du förvånad själv över den uppmärksamhet som du fick där efter medaljen i Peking OS? Var du beredd på det?
Nej, alltså jag var ju absolut inte beredd på det uppsvinget och det att de skulle ringa runt till både farmor och bekanta och ex-pojkvänner och press och media hade ju lust att veta allt om mig och det var en liten obehaglig situation faktiskt. Jag tyckte inte alls att det var speciellt roligt när vi var där nere, när man var så pass långt bort från allting också. Men jag förstod liksom inte hur stort det var, tror jag. Och det tror jag att jag lärde mig väldigt mycket under den tiden om hur jag önskar att ha det och lite också att jag önskar att ha mer kontroll, för där tappar jag all kontroll och den känslan av att inte ha kontroll på sig själv och vad som förväntas utav det och
var. Men hur menar du liksom med kontroll?
Nej, men bara att jag känner mig som en bricka i ett spel där alla ville ha mest möjliga ut av mig och jag fick inte ut någonting av det överhuvudtaget utan blev bara olycklig i princip. Och då, så det var mer den känslan att jag, att det är klart att jag var den första medaljen för Sverige men även för Skandinavien. Och så bodde jag liksom i Norge så det blev ju stort överallt. Och så hade jag liksom inte kunskap heller om vad måste man vara med på. Jag hade ju fortfarande, skulle ju fortfarande tävla en dag till och det var det blev väldigt, väldigt mycket men jag lärde mig otroligt mycket också av den resan som Peking blev. Det var verkligen en upplevelse, det var det. Och nu har jag nu vet jag hur jag vill ha det och hur det är bättre att jag tar kontrollen och lägger upp ett schema som passar mig än att någon annan ska göra det som kanske passar dem bättre än det är fortfarande jag. Alltså det viktigaste för mig är att jag presterar och att jag får gjort mitt jobb och det blev så pass påverkat av allt som hände runt omkring att jag inte klarade av att göra det längre och det lärde jag mig där nere. Så.
Du klarar liksom inte om att ladda om då till nästa tävling riktigt som du när du har liksom facit i efterhand? Eller?
Nej, men precis. Och det är klart, sån efterhands var ju inte det tempot kanske det världens viktigaste lopp heller. Men med tanke på att jag ändå skulle köra bägge delar, det var det som var planen och sådär, så ja, så kunde jag ha gjort det, så ville jag ha gjort det annorlunda om jag skulle gjort det en gång till liksom. Mm.
Men när kunde du njuta av medaljen då?
Alltså jag njöt ju väldigt, mamma och pappa var ju nere på plats och med de närmsta med det cykel, vi är ju en väldigt liten trupp som är ute också, så jag njöt ju väldigt utav allt också. Det gjorde jag ju mitt i allt, men att kunna komma hem var skönt. Då fick du liksom, jag fick träffa lite familj och fick ha lite ledigt och så här, men så ja, jag vet inte, det är ju något med att vara tävlingsmänniska, så har du hela tiden nya mål och även om du, man försöker hinna njuta mitt upp i allting också, men i stort sett då, när jag har kört en tävling och har jag presterat, uppnått mina mål eller inte uppnått dem, så är det nya tävlingar som kommer redan nästa helg, så i stort sett så är det att kanske njuta den kvällen dagen efter och så är det att ladda om och börja om på nytt igen, så vet.
Men efter Peking OS så har det ju gått bra för dig varje säsong. Du är ju hela tiden och nosar på medalj och guld framförallt. I år blev det ett brons. Nu har det gått några veckor sedan du tog det där bronset. Hur ser du på fjolårssäsongen?
Nej, men alltså jag har haft en riktigt bra säsong. Jag har ju kanske inte min allra bästa säsong någonsin, men jag rankar den ändå ganska högt. Jag vann ju världscupen där i Italien som var en väldigt stor seger. Och VM körde jag väldigt bra. Men glömde väl att ta med mig guldmedaljen hem nästan. Jag var otroligt stark och så här efterhand när du ser. Jag var jättebesviken efteråt också. Även om jag blev en bonus på ett vis att ta medalj med tanke på situationen, hur det blev och att vi var iväg och blev inkörda där på slutet och så blev det en spurt i en så pass stor grupp med så många spurtare och så. Så sett så var det ju på ett vis en bonus, men när du är så pass nära och när jag ser på bilderna så här i efterhand så ser jag ju hur trött de andra tjejerna var i den lilla utbrytningen som jag väger. Det fanns ju en anledning till att de inte var uppe och körde. Och normalt sett så det taktiska spelet för min del, det är i stort sett så förlorar jag ju mot Marianne i en spurt 99% av gångerna liksom. Men sån här efterhand så är jag ganska säker på att jag hade slagit henne om jag hade kommit in med den gruppen.
Men vad, skulle du inte ha brytt dig loss eller vad tänker du liksom kring det taktiska?
Nej, men alltså jag hade ju min plan. Jag attackerade upp i backen för att spräcka den gruppen och göra gruppen så pass liten att det skulle vara möjligt att kunna köra ifrån den eventuellt och på slutet att det skulle bli ett sånt taktiskt spel så som det blev. Men det var ju i princip bara jag som körde offensivt så att vidare att jag attackerade från den gruppen. Jag hade ju den attacken först och sen så hade jag en till attack i utförkörningen där och så kombinera. Jag tror att Marianne och Lissi, de satt egentligen och bara väntade på att jag skulle köra en attack till nere på botten och kanske jag skulle ha gjort en sån halvattack för att få ja, den gruppen och förflytta sig närmare mål så att jag skulle slippa att köra mot alla de som kom bakifrån då. Men det är lätt att vara efterklok när du tycker att jag har gjort så pass mycket och de är så pass bra och alla vi som satt i den gruppen är cyklister på absolut toppnivå och det ska mycket till för att man ska klara av och slå alla de här tjejerna. Men sån efterhand så finns det också en anledning till att de inte körde, att de inte körde någon kontraattack, vilket de kanske normalt sett borde ha gjort. Men då.
Du var lite besviken, sa du efterhand när liksom kände du att du blev, eller hur känner du idag, mer av revansch inför nästa säsong eller hur hanterar du besvikelsen?
Nej, men alltså du får inte gjort så länge du har gjort det du kan och du har varit den bästa du kan vara på den dagen så är det ju bara att gratulera om någon är starkare och bättre och så pass många tävlingar har jag kört och så pass många tävlingar har blivit två av tre i min karriär, att jag, är det något jag har lärt mig så är det att det kommer nya tävlingar och det kommer nya chanser och så det tar inte lång tid för mig innan jag kommer över. Och det är klart, VM blir lite speciellt i och med att det är det sista du gör på året. Normalt sett så alla andra tävlingar, då kommer en ny tävling imorgon redan kanske, eller i alla fall om en veckas tid. Och, men just ett VM sitter i lite längre, det gör det på grund av att du går på semester efteråt och det är en stund som du inte ska tävla på, men...
Finns tid för reflektion.
Jo, men precis. Och det tror jag också är jätteviktigt att man lär sig av vad man gjorde bra och vad man kan göra bättre till nästa gång. Och försöker ta med sig så mycket som möjligt. Jag har ju varit med i många, många år nu och det är ju... Ja. Det är ganska fantastiskt att man alltid kan lära sig något ifrån alla tävlingar man kör, även om man har varit med så pass länge.
Hur ser du på ärkerivalen Marianne då? Hur ska du liksom knäcka den nöten till nästa säsong?
Där är ju, jag har ju jobbat lite, jag har jobbat lite med psykolog nu i det sista och så här, och han är ju väldigt på och att jag ska jobba med mig själv. Och det, alltså Marianne får inte jag gjort någonting med. Hon är den hon är och hon har sina kvaliteter. Men jag måste jobba med mitt och bli så pass bra som jag kan bli. Och förhoppningsvis så är det så pass bra att jag kan slå henne, men jag försöker fokusera på mig själv och vad jag kan göra bättre och bli den bästa Emma som jag kan bli. Och förhoppningsvis då så blir konsekvensen att jag kan slå henne i ett VM, eller hon är ju min absolut största konkurrent, så är det. Vi är väldigt lika som cyklister också. Hon har ju den spurten som hon har som är otroligt vass, och den jobbar jag ju väldigt med.
Är det första gången du tar hjälp för att träna ditt mental, eller har du använt dig av det förut?
Ja, vi har ju jobbat med han Frank nu i tredje året så här. Så har väl egentligen, eller andra året kanske. Efter London så har vi varit i kontakt med honom. Så, ja. Det är inte några jättestora grejer, men just bara nog för att du ska få lite annat att tänka på. Det är så lätt att bli stirra sig blind på det man gör. Och, ja, det har hjälpt oss väldigt mycket, tycker jag. Både mig och så med Martin, och kunna den kommunikationen oss emellan och hur man pratar med sig själv och vilka tankar man har. Och, ja.
Och du och Martin, ni är ju verkligen, ni är äkta makar, och han tränar dig och ni reser runt hela världen tillsammans. Och, kan man liksom skilja på det här när ni är i ert yrke och privatliv, eller går allting ihop hela tiden?
Nej, men vi har ju blivit mycket duktigare på att skilja det åt nu de senaste åren. Och vi hade väl en period där i 2009, 2010, 2011 där som det blev väldigt mycket jobb och där vi nästan inte hade tid till att vara ett par längre, och det var någonting som jag tyckte var, eller som Martin också tyckte, men som till slut att nej, det blir för mycket liksom, det här funkar inte, vi måste se över vår situation och göra lite förändringar, och har väl fått till nu hjälp med hans psykologen också för att kunna prata till varandra på ett annat sätt och så kunna skilja på de två rollerna som vi faktiskt har. Och för min del så är det mycket viktigare att ha Martin där som partner än att ha han där som tränare. Och i alla fall just nu när jag har blivit, när han har lärt upp mig så pass så man börjar bli ganska självgående också, så det är ju en helt annat samarbete vi har nu än vad vi hade i början när vi började jobba, så var det ju mycket mycket som jag måste lära mig och som vi jobbade med hela tiden då. Men jag är ganska självgående nu, skulle jag vilja påstå.
Jag tror det var på SVT Sport man såg ett inslag när Martin, han var riktigt pådrivare där under något träningspass. Och du kämpar på där och var helt slut såg du ut som en, det blir ju en sån lite komisk sida av det. Ja. Men hur blir det sen när ni kommer hem?
Jo, men det är ju, vi brukar skämta om det där. Vi har ju en kille som är med oss och tränar både i Nevers i Norge. Han är ju med mig väldigt mycket, Martin, han är det. Men han har ju varit professionell cyklist själv för många år sedan, men för varje år som går så blir det ju tyngre och tyngre, och du märker det väldigt att det är fort att det blir lite gnabbigt, så det är tur att vi har med han Morten som brukar vara med oss då, som, så att det inte blir skilsmässa mitt i alltihop, så vi brukar passa på att vi har med oss några andra, att vi har på lite socialt runt omkring, att, så man inte bara blir oss två, då blir det ju galen, tror jag.
Du sa i början på intervjun att många tyckte att du inom citattecken lekte på träning och sådär. Men om man när jag tänker på cykelsporten så tänker jag framförallt på två saker. Det första är ju alla de här otäcka olyckorna som händer. Ofta dödsolyckor när cyklister är ute i träning. Hur tänker du kring det? Är det någonting du reflekterar över när du hoppar på cykeln och ska cykla dina 4 mil eller vad du nu gör för någonting i hård trafik?
Nej, alltså det är ingenting jag tänker på. Jag alltså till exempel så tränar jag aldrig med musik. Det finns många som tränar med musik, men där anser jag att jag inte har, då är jag inte helt på plats i trafiken, och där, när det är så pass mycket som du säger, olyckor och det, jag tror också att alltså, det är lite ge och ta också. Nu har det ju blivit väldigt, att trafiken har ju blivit ganska aggressiv i det sista, har jag upplevt, och det är ju lite att ge och ta från båda håll och försöka dela på vägarna och men samtidigt inte köra allt för långt ut i diket, för då det, jag tror det är viktigt att ta lite plats också, att man visar att jag är här, så att de ser den och att de respekterar den, och att jag ger respekt tillbaka, och Det tror jag är viktigt, men det är ingenting jag tänker på att jag är, inte vet jag, det är liksom en del av mitt jobb att vara i trafiken, och men givetvis så jag tar ju inte några risker, utan det man håller sig på sin sida och bitvis så cykla på de cykelbanor, men det är inte alltid säkert att cykla på cykelbanorna heller, med tanke på hur pass lite rättigheter vi har på cykelbanor jämfört då med ett land som Holland till exempel, där cykelbanor går före allt annat. Så, ja.
Men vilka hastigheter kommer ni upp i när du cyklar?
Alltså, det är ju också väldigt olika beroende på terrängen och så, men det går ju alltid från 20 km i timmen upp till kanske 70, beroende på hur det ser ut då, såklart, men ett sånt långt träningspass på 4-5 timmar så kanske du snittar runt 30 km i timmen ungefär.
Har du själv varit med om någonting?
Ja, alltså givetvis, ja, det har jag.
Vad händer då?
Nej, alltså jag har tillsammans med min psykolog också lämnat, beslutat mig för att lämna det som har varit bakom mig och inte fokusera någonting på det, utan ta det som kommer framöver, och det som jag har varit, och det får jag inte gjort någonting mer längre, och det är ingen idé att älta det, utan men givetvis så det är otäckt att vara i trafiken och, men det är en del av jobbet.
Nu har du chansen med en uppmaning till alla bilister som kommer åka förbi en cyklist som är ute och träna. Vad vill du säga till dem?
Nej, alltså ja, andas en extra gång och tänk på hur ömtåliga vi är, och vi är inte där för att göra livet surt för dem, utan vi måste kunna dela på vägen, och det tar kanske 10 sekunder extra att komma fram till den destinationen som de är på väg, om de måste bromsa in och ta det försiktigt och köra förbi eller kanske vänta på grund av att de får möte, så bråttom har de inte, och det tror jag de inser när de tänker till en extra gång, och det hoppas jag att de gör.
Jag sa att det var två saker jag tänkte på när jag tänker på cykelsporten, och dels var det ju det här med alla olyckor, men sen så är det ju också doping såklart. men också doping inom, för männen inom cykelsporten. Men hur ser det ut på damsidan?
Alltså, det förekommer ju inte speciellt mycket på damsidan. Givetvis så förekommer det på damsidan också, så som det gör alla andra idrotter. Men vi blir ju tyvärr på grund av all doping som har varit på herrcykel tidigare, så blir det ju som en svart skugga även över våran idrott. Men jag skulle vilja påstå att det är i princip nästan ingenting hos oss. Mm. Kanske på grund av den ekonomiska biten som är att det är inte värt det, för det är inte de pengarna det handlar om, utan vi cyklar med hjärtat och det tycker jag är riktigt skönt att det är så pass rent som det är.
Mm. Hur stora skillnader är det rent ekonomiskt då, med prispengar och så?
Ja, det går inte att jämföra överhuvudtaget. När vi till exempel vinner Giro d'Italia på 10 dagar som vi kör då, så är det 500-600 euro i första pris. Och då ska du dela det med alla de tjejerna som har startat ofta. Så vi startar väl med 8 stycken i Girot, medan herrarna vinner ju miljoner. Så det är väldigt stor skillnad där. Väldigt, väldigt stor. Så det går inte ens. Jag säger att det är liksom, för oss så är prispengar, det blir sådana fika pengar vi kan stoppa och dricka kaffe på cykelträningen.
Men hur går det runt då för dig?
Jag är ju avlönad ifrån mitt lag, så jag har ju en månadslön, så det är det som jag har som min inkomst. Och så de prispengarna är ingenting man räknar med, utan det är bara en liten bonus. Så är det ju hos herrarna också, att de är avlönade, men så har ju de en jättestor bonus då istället med prispengarna.
Ja. Det är sjukt orättvist det.
Lite orättvist är det, men å andra sidan så slipper vi också. Jag vet inte, det är klart att det hade varit skönt att ha haft lite mer pengar. Men å andra sidan så slipper vi hela den ekonomiska, eller den fightingen mot dopingen som herrarna har. Och den tror jag har många rivit sig i håret väldigt många gånger för just på herrsidan då, medans. Men jag vet inte om de skulle ersätta den hårrivningen mot mindre löner. Det är väl, ja.
Mm. Vad heter det? Blev du själv förvånad när Lance Armstrong erkände till slut?
Alltså jag vet inte. Jag tycker det är på ett vis vart jag förvånad. På grund av att han... jag anser vi blir så hårt testade. Senast i morse så hade jag test hemma här i Uppsala där jag har bott i natt. Och hur Lance Armstrong har kunnat komma undan med alla sina segrar i Tour de France, då är det nog fuffen som för sig går. Alltså, då är det flera på högre poster som sitter och vet om det här. Och det är väl mest det som gör ont, tycker jag. Liksom, att man tänker att så länge vi blir så pass hårt testade och du inte avlägger ett positivt prov, så är du ju inte dopad liksom. Men när du då i efterhand så kan komma upp på dem, de har ju troligtvis vet om det ända sedan testerna blev gjorda då. Det är väl mer det som jag tycker är lite, ja, det kan man ju ställa väldigt stora frågetecken på.
Om vi ska prata cykelsporten i Sverige då, så är den, som precis som du sa, den är inte så stor. Mm. Varför tror du att det har blivit så?
Jag vet inte. I Norge så har de ju lyckats väldigt och få upp. De har ju haft de riktigt stora stjärnor där med Thor Hushovd och med Edvald nu och Kristoff som kör otroligt bra i Toren och så där. Och det är klart, det skapar ett stort intresse, och det gör att många yngre också vill börja cykla och bli en Thor och en Edvald och en Kristoff. Så där har de ju verkligen lyckats att lyfta fram sina stjärnor och fått intresse med de norska tv-kanalerna som sänder Tour de France live. De sänder de norska mästerskapen live på tv. Allt börjar ju där egentligen. Det är ju lite är det tv och media som bestämmer vad det är som blir intressant för, för framtiden och vad barnen har lust och vilken idrott de har lust att hålla på med. Och, i Sverige så är det ju väldigt mycket skidor. Det är ju väldigt mycket skidor i Norge också, men det är ju mycket skidor, fotboll och ishockey. Och, det är svårt för oss att få den platsen i media. Och, vi är ju inte... Det är inte så jättemånga som håller på heller. Nu är det ju, det är ju många som är bra, men det är som, jag vet inte varför det är så svårt att komma igenom och nå ut.
Nu satsade ju SVT i alla fall på att sända världscupstävlingen i Vårgårda här i somras var det, va? Mm. Vad tror du det? Har du märkt att det haft någon betydelse för sporten i Sverige?
Ja, men absolut. Jag har hört jättemånga som hade sett på tävlingen och tyckte det var, att det är så spännande. Och, många följer ju med på Tour de France och följer med när Vacky sitter och pratar och de tycker att det är väldigt spännande. Men många önskar ju också se mer, framförallt damcykel. Och det tror jag var väldigt uppskattat att de... Att det blev sent och att det når ut till dem som kanske inte har de här stora sportkanalerna heller. Och att det faktiskt blir sent på svensk television. Och så jag tror och hoppas att det är en början på något som kan bli ännu större framöver.
Mm. Du är ju väldigt känd ute i landet just på grund av din medalj från OS i Peking. Men har det genererat någonting för sporten då i Sverige? Att vi har dig som är vår världsstjärna? För ser man bakåt så har vi ju inte haft så många cykelstjärnor i Sverige. Och är du egentligen den första svenska riktigt storstjärnan? Men har det genererat någonting för cykelsporten? Alltså att barn och ungdomar har börjat, eller har du hört något?
Nej, alltså det är ju faktiskt är ju inte det sant heller. Vi har ju Susanne Ljungskog som fanns innan mig. Hon är ju 2 gånger världsmästare och har ju varit på den absoluta toppen.
Nu får jag skämmas lite.
Nu får du skämmas lite. Så där har vi ju verkligen en storstjärna. Okej, det som jag lyckades med, som Susanne tyvärr aldrig lyckades med, det var att ta medalj på ett OS där du når ut till hela svenska folket. På grund av att alla ser alla tävlingar i princip. Där ser du alla idrotter. Även om du inte är speciellt intresserad av alla idrotter så följer du ändå med på allting. Och det är väl det som har gjort att kanske Susanne inte har blivit bortglömd men inte har fått helt den uppmärksamheten. Och hon vann ju till och med bragguldet det året när hon tog sitt andra VM-guld där. Så hon är ju väldigt stor. Men så... Det som kanske är det svåra där för oss att kunna nå ut till svenska folket och skapa oss ett större namn och ett liksom mer samarbetspartners också. Och det fortfarande spelar ingen roll hur många medaljer vi tar, för cykel vill fortfarande alltid bara vara en liten sport i Sverige. Mm. Och jämfört då med skidåkning till exempel där du kan se Charlotte Kalla, du kan se henne varje helg på SVT och det är klart, det slår ju väldigt mycket högre än vad det gör med oss när du bara kan se oss en gång i året på Eurosport när vi kör VM. Mm. Och en gång var fjärde år på OS då. Och nu, ja, men mer då till exempel nu när de har börjat sända världscupen i Vårgårda, det blir mer och mer tv-sända tävlingar för oss, så hoppas jag att det ska växa, att idrotten ska växa och att damcykel också ska bli så, i alla fall närma sig storleken av herrcykel då. Mm. Men så i Sverige, det är svårt och jag vet att det är jättemånga, cykelintresset i Sverige har ju ökat enormt och det är jättemånga som är ute och cyklar och, men jämfört med några år sedan när det inte då var det inte så många. Så händer det ju verkligen grejer. Det gör det, men det får lite tålamod kanske. Mm. Kanske det kommer, kanske det inte kommer heller. Jag vet faktiskt inte. Men jag kan alltid hoppas.
Mm. Nu går väl du in i vinterträningen här. Inför nästa säsong, har du tänkt göra någonting annorlunda nu mot för förra året? Eller hur ser du på kommande säsong?
Nej, jag kör ganska detsamma. Jag har ju liksom funnit ett koncept som fungerar för mig och Jag gör ju små förändringar, men i det stora hela så är det ganska lika. Vi går in och jobbar med lite mera detaljerat träning, och vi har ju börjat ett samarbete med ett träningscenter nere i Belgien faktiskt, som jobbar med lite nya spännande metoder med diverse då, intervaller, och har införskaffat en ny träningscykel som jag ska kunna köra mina intervaller på här nu i vinter, och egentligen är väldigt, väldigt spännande att se vad det kan göra, om det kan göra den lilla biten extra som jag behöver för att ta hem de där allra ädlaste valörerna på medaljer. Så.
Det är det du drömmer om då?
Ja, det är det. Alltså, när du har nått dit där jag står idag, så ibland så känns det som att det bara finns en väg och den är neråt. Men det är så små detaljer som jag jobbar med nu som är så svåra att se, att ibland så kan det vara lite frustrerande, men att få in såna här nya input ifrån andra tränare som vi nu har nere i Belgien där, och få lite andra lite nytänk och sådär, så får du lite nytt att jobba med och få lite nytänning också, så jag tror att det är nog det man behöver när du har varit med så många år och som man inte snöjer in sig helt på och bara gör detsamma, utan att man ändå försöker att pusha på med lite nya träningsmetoder. Mm.
Hur lång kommer karriären din att vara då? Har du någon plan?
Alltså, nu jag har ju sagt OS i Rio. Det är mitt absoluta liksom, sista anhalt. Men där önskar jag att vara den absolut allra bästa jag kan vara. Och hoppas att jag önskar att få till det på den dagen. Men så efter det så kommer jag trappa ner. Huruvida jag kommer att sluta helt eller bero helt och på vilka dörrar som öppnas och vad som händer runt omkring. Men jag kommer inte fortsätta på den absoluta nivån som jag har varit på i alla fall. Utan jag önskar ju familj framförallt. Det är ju en av de stora önskemålen som jag har efter det här. Så vi får se.
Då säger jag stort tack till dig, Emma Johansson, för att du ville vara med i Sportpodden med Edström Åberg.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.